Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med ATG. Höj mästerskapstempen. Spela på VM hos ATG. C More sändningar från fotbolls-VM. Streama från 249 kronor i månaden. Carlsberg. Alcohol free. What's your game day ritual?
God morgon och hjärtligt välkomna till Fotbollsmorgon, fredag den 25 november, och detta är alltså program nummer 76 av Fotbollsmorgon. Fabbe är på plats, Robin är här. Vi kommer ha en trevlig fredagsmorgon här tillsammans, tänker jag. Vad tror du, Fabbe?
Gud ja. Mm. Alltid kul problem. Att träffa er. Ja.
Ibland har du en ton som man inte riktigt vet om du söser lite. Men jag tolkar det som att du faktiskt menade den här gången.
Ja. Ja.
Det är så kul att ha den här inlärningen, alltså känna dig i kurvan. Jag lär mig mer med varje gång. Men jag tolkar som att han menar det.
Jag känns som att jag ibland lär mig mindre och mindre och fattar. Det är jag längre och längre bort från att förstå dem. Det är liksom hela din stil också med att du, men det kanske är för att du själv också är lite, inte riktigt har
att ta med här.
Ja. Det är kameleon det är borten.
Är det?
Har du kollat
det? Nej,
det
är inte
kollat. Det är kameleon. Ja.
Vi har ju haft en liten lookalike-vecka här i studion. Och vi måste ju börja med din, Robin. För det var ju väldigt mycket. Det skrivs ju väldigt många meddelanden in till Fotbollsmorgon där. När Australien mötte Frankrike. Mm. Och så var det, vad hette han nu då? Jackson Irvine.
Ja, just det.
Som
jävlar, förlåt.
Är det bokstavet?
Jag blev så arg. Ja, exakt. Låt in mig. Kasta micken.
Men du har inte varit här sen den liksom spreds.
Nej.
Vad säger du själv om den?
Nej, men jag såg segment. Ja, det är ju likt. Jag tycker ju själv att det är likt. Jag nämnde här min tjej innan. Hon är väldigt inne på lookalike. Hon tycker det är väldigt spännande. Hon går med in på detaljnivå. Och hon har liksom approved den som lookalike. Så hon tycker att den är bra på riktigt. Och hon känner mig bättre än de flesta. Så jag skulle säga att det är en objektivt bra lookalike. Jag tyckte att det var synd att de torskade av den anledningen att den här typen av trivialiteter sket ju han i den samma kväll. Hade de vunnit hade han kunnat spela med lite mer och kanske höra av sig på länk eller något.
Ja, just det.
Så det tyckte jag var lite synd. Han verkar vara trevlig.
Han verkar vara en härlig karaktär i fotbollen. Ja. Sticker ut lite grann.
Ja, precis. Sen är det ju lätt att tänka så här, ja men det är för att ni båda har lite längre hår och mustasch som gör att ni är lika. Men det gläder mig då att det är en tjej som ändå är lite insatt i lookalike-världen. bekräftar att det ändå är helt okej.
Det är mer än så, det är inte bara en lös mustasch och en det räcker inte hela vägen. Nej, men sen är det ju, han har ju en del hat också, kanske 12% av det jag har. Och sen har han ju en piggare blick och bättre hy. Alltså han är ju en bättre version på många sätt, så att jag är den som blir glad av det här. Men hade de vunnit med 5-1 så kanske han kunde bjuda på den.
Ja, det borde han verkligen.
Men jag fick ju den här i somras redan, så jag har ju följt den här mannen i ett halvår och haft koll på.
Jaha, okej.
Okay. Så att när det här plingade, jag var på löpandet när den här matchen var. Och satte på inga noter, för det gick inte att se matchen, för det var så här. Så mycket då.
Alltså nu ser allt.
Ja, när de lirade. Så jag var tvungen att sätta på måne och kolla vidare på matchen. Så fick jag ta den här striden efteråt. Och ja, jag blev glad och tack.
Vad var det för match som lirade i somras då, vet du det, som folk började skriva då?
Nej, då var det bara, vi behöver inte, men det var en fotbollsspelare som hörde av sig till en kollega till mig som taggade in mig. Som redan hade upptäckt att det var likt. Han är ju St. Pauli nu.
Okay.
Så han är ju ett proffs. Så blir det i VM-spelarna.
Jesper Hoffman kanske har sagt det själv när han suttit i den här stolen, men han får ju alltid höra så fort Felix Brysch dömer. Att,
vi tog upp den igår.
Du dömer ju, ja, han gjorde det. Ja. Jag misstänkte inte det, jag såg inte just första delen av det.
Om
det
var, han blev irriterad.
Han gillar inte alls på samma sätt.
Nej, han vill ju bara leka lite, jag vet inte. Han vill leka lite stor. Att han liksom har fått höra det så
Jesper.
Mycket. Han gillar ju att säga det, att han får höra det så mycket.
Mm. Jag menar att de är ju otroligt lika, så det är inte konstigt när folk kommer med det. Men, ja.
Nej, exakt.
Men om ni vill, nu har vi ju en helg på oss. Om vi kan samla ihop ett gäng, så kan jag ta med den till min tjej. Och så får hon sitta på kammaren och anteckna. Och så kommer jag tillbaka med om det var grönt ljus eller inte.
Ja, men det tycker jag. Men Jackson ser det i alla fall. Jag tycker han ser väldigt sympatisk ut. Alltså, som den högra bilden, den där blicken. Är så, det här är ju en snäll person som bara vill ta en söndagspromenad och dricka kaffe.
Det skulle vara kul ihop. Eller jag ska ha kul med han.
Men okej, vi tar och lämnar våra lookalikes för den här gången. Ska vi prata lite fotbolls-VM? Du spelades matcher igår, ju.
Pavard och Frankrike, det är perfect match.
Alltså, vadå, att han...
Han kan inte spela, ja, utseende och aura och självbild.
Ja.
Passa, är det franska som finns? Tycker jag.
Ja. Jag tänkte på motbud liksom, men...
Jag kanske nämnde det här tidigare, men ni har hört varför han upplever ju att han är förbisedd som världens bästa högerback för att han är för snygg.
Har du sagt det?
Ja. Att det är anledningen till att Trent är höger är för att jag är mycket snyggare än honom.
Alltså, det är ju, alltså han är ju liksom, det finns, han har ju stil och klass på något sätt.
Mm.
Men jag tror att det är snarare det som gör att han ser lite för elegant ut för att vara en så här högerback som bara forsar fram längs kanten.
Du försvarar honom med.
Nej, men jag menar bara... jag tror faktiskt att det kan finnas någonting i att så här, hur du liksom för dig på plan och hur du ser ut kan nog bidra till vad folk har för uppfattning.
Han kör mini-Ronaldo alltså. Jag är lite snyggare än honom.
Ja. Nej, men när du lägger fram så håller jag med. Men det är väldigt...
Sen är jag försöker säga, Pavard, just det uttalandet är väl lite out there.
Någon annan får säga det, tycker jag. Alltså, det är bättre när du säger det, men någon säger det här. Ja, men det går bra, men jag måste bli lite fulare. Så rent fysiskt.
Men tänk dig så här. Tänk dig om Haaland hade gjort liksom en fjärdedel så mycket mål han gör.
Mm.
Med det här robotlika. Och han ser ju klumpig ut när han touchar bollen. Liksom. Då tror jag man hade sett honom som en Vincent Janssen. Eller en liksom... Ja, det hade man ju också gjort för att man hade gjort i mål i den kategorin. Jag tror att de också skingras in i det facket för att det handlar lite om spelstil.
Och då hade han inte spelat i City och då hade man...
Ja, det finns många vägar att gå. Ja, men... Ja, någonting tror jag finns där.
Ja, men det är inte så elegant.
Det är det inte.
Nej.
Nej, precis. Och det är ju Pavard.
Mm.
Men på högerbacken tänker jag att man inte vill ha en elegant spelare. Då får ha en,
alltså apropå hans elegans så har han ju gjort ett av de mest eleganta målen också. Mm. Det här mot Argentina för 4 år sedan.
Ja.
Halvvolleyn.
Ja.
Som bara...
Ja. Vilket break det var. Det var ingen som tänkte på Pavard innan det.
Nej.
Ja, verkligen. Ett mål, eller det målet var verkligen hans break i sin karriär. Men Schweiz, Kamerun, sömning. Det var Brelen Bolo som gör målet.
Och sen ger Kamerun upp. Sen ger Kamerun upp.
Ja,
mer eller mindre.
Ja, det var lite känslan. Uruguay, Sydkorea 0-0.
Ja. Ja, så här. Men där måste vi prata lite om att Uruguay är en oerhört stor besvikelse. Alltså hur de spelade. De var ju så mycket tekniska misstag och alltså de är ju inte, det är inte som man förknippar Uruguay med teknisk fotboll, men det där var ju ruskigt svaga. Alltså ruskigt svaga insats.
Ja.
Sydkorea var ganska bra i första halvlek. Men
du hade väl ändå också höga tankar om Uruguay.
Ja, alltså det är ju mer, alltså mina VM-tips gör jag mycket med hjärtat.
Och Robin sa ju att de skulle vinna VM.
Ja, men det är inte för sent.
Nej.
Kan man förlora någon match i VM så gör det första.
Ja. Ja. Och jag menar de,
och nu blir det
till och med, ja, precis.
Jag menar, ja, det är till och med det.
Ja. Som har ändå en poäng.
Mm.
Men det var väl just att skapa inte så mycket chanser.
Det var inget kul match. Man ska ju inte dra allt för stora växlar. Så en pinne är ju ändå en pinne. Liksom.
Mm. Ja.
Nej, den stora snackisen innan matchen framförallt var ju Sydkoreas målvakt och backlinje där alla de fem då hette Kim.
Ja.
Så det blev ju, det vet inte om det hänt förut.
Men nej. Då, varför skickar man, är det liksom att det måste stå efternamn där?
Du menar att man kan välja ett annat namn?
Ja, skriver förnamnet. Eller på tröjorna gissar jag att man gör, där gör man ju det här praktiska skäl för domarna och sånt där.
Mm.
Men när man skickar in laguppställningarna, kan man inte bara skicka förnamn då?
Jo.
Om alla vi heter samma sak så hade vi ju löst det. Ja. Jag tänkte bara, ja, nej, då får vi väl ha ett helvete rent praktiskt.
Vi pratade om det igår i Watchlongen att i Brasilien så har de ju Gabriel. Eller ja, de brassarna som spelar i Arsenal. Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus och Gabriel. Att de alla heter Gabriel.
Just det.
Och de är så här, vad kallar ni varandra då liksom? Och de är så här, vad kallar ni Jesus? Ah, vi kallar honom för Gabi. Okej, vad kallar ni Martinelli? Ah, Gabi.
Nej.
Så bara, vad kallar ni för Gabriel? Gabi. Alltså bara så här, alltså, de sket i. De kallade alla samma bara.
Ingen heter Gabriel ens.
Exakt.
De var bara ledig fortfarande.
Ja, den är ledig. Det blir faktiskt.
Enkelt för kommentator.
Och
svårt. Ja, kanske det. Men jag tänker att han rabblar upp laguppställningen. Vi såg ju italienska kommentatorn, det var ganska kul. Han bara kör Kim. För han till och med körde en för mycket.
La Corea del Sud con Kim, Jung-wan, Naso, Lin e Wang.
Nej, jag tror inte.
Han hade bra flow.
Kim. Okay, ja. Och sen så gick han igenom resten på typ 2 sekunder, så gick väldigt fort. Det är kul. Ja, men Brasilien, Serbien. Första halvlek lite trevande sådär. Brassarna är ändå helt okej, men sen så kör de ju i andra halvlek.
Ja, imponerar.
Mm. Framförallt målet. Ricardos andra, tänker jag.
Ja,
det är ju mer snyggaste mål.
Ja, det är det.
So far.
Mm. Något motbud i någon studio, va, som var... Nu ska vi se. Jo, såklart Saudis andra. Mm. Men det är ju
touch,
ja, precis.
Det går inte. Nej.
Men det är,
Och att det är Richarlison ser ju tekniskt där. Det är ju delikat när han ändå plockar upp den. Sen vet man inte exakt hur medveten att han vill ha den precis när han får den, men liksom, det är ändå en bra touch och sen vrida om och...
Tycker Bellinghams nick är snygg också.
Där har du. Det är ett kreditval.
Ja, men jag är svag för nickmål.
Ja, men just det är väl inte, det är en så här skarvlobbnick. Alltså, ja. Frågan är om han bara, jag tror att han styr den mot mål och så hamnar den där han hamnar.
Ja, Valencias då.
Valencias är klass.
Mm. Men det här behövdes ju, för det har man har ju känt om någonting att jag har inte pirrat till.
Nej.
Alltså, jag har inte sjungit till en enda gång. Det är ett förvånande resultat. Nej. Men det här behövdes ju, tycker jag.
Ja.
Och att framförallt att båda benen är i luften.
Ja. Ja, gud. Ja.
Det gör det ju 3 gånger snyggare.
Ja.
Att han inte har något stöd från tyngdlagen.
Ja. Nej, verkligen.
Men mycket när man tänker på VM så tänker man ju på såna här ögonblick, typ mål. Och det starkaste just nu är väl liksom Saudis 2, alltså om man tänker rent. Mm. Det är det man, det är ju ett sådär man kommer komma ihåg från VM 2022. Saudis avgörande mål mot Argentina, just för att det är en sån stor skräll och sådär. Mm. Och sen är det såklart 14s glidtackling. det är fortfarande det starkaste.
Ännu vi pratar om nummer 14 i Tunisien.
När han tacklar dansken efter en minut och bara står och gormar i.
Fan, jag har glömt det eller missat det.
Ja, det blev inte världens grej, men vi gjorde en ganska stor grej och det är vår sändning för att han...
Han firade
igen. Det har gått typ 45 sekunder av matchen och han tacklar Christian Eriksen, tror jag.
Ja.
Ganska rejäl satsning. Och så här, ja, det var då Jonas Eriksson sa, om han liksom kommer lite för sent där så ryker Erikssons ben.
Vilket är ju
och han,
så konstigt
sagt. Och bara börjar vråla och jubla som att det är 89:e minuten och de leder med 1-0 och han har gjort världens brytning. Liksom. Han försökte tända igång sig själv, publiken och laget.
Ja, verkligen. Och, märkligt.
Folk blev mest förvirrade. Varför gör han så
här? Men något som kändes PR-inövat tyckte jag var Brasiliens firande. Det kändes som att det här har ni planerat innan. Att hela truppen kom och klappade om och typ började så här. Visst, det var, framförallt andra var ju snyggt, men vid båda målen var det ju... Alltså, TV-puckshög.
Du menar att vi ska visa att vi är enade, typ, att alla
det var
ska
min
samlas?
Gissning. Ja. Det var man kan ju läsa in olika saker i det. Ja. Jag har inte hört så mycket om interna stridigheter, att de behöver täcka för någonting. Liksom. Men det var ju ingen slump att alla sprang dit.
Nej.
Mot Serbien.
Ja. Nej, men jag tänker att just när det kommer till Brasilien så finns det väl en sån enorm press från hemlandet. Bara. Jag tror att de är ganska lättade bara. Första matchen, de har sett vad som kan hända med Argentina till exempel. Och det har varit en andra skallare, Tyskland mot Japan. Mm. Jag tror de var lite nerviga för att vi måste få en bra start på mästerskapet.
Mm.
Så det kan ju absolut vara så. Det är inte otänkbart. Men det är ofta man ser i Brasiliens spelares ögon att de är ofta mycket lättnad när de gör när de gör mål. Liksom.
Mm.
Men så har vi en till match som vi inte har nämnt än, och det är Portugal-Ghana.
Mm.
Det blev 3-2 till slut. Också så här, känslan var väl att den var lite sömnig. Jag vet inte om det är för att man har högre krav på VM-matcher. Man tänker att det ska smälla direkt. Ja. Alltså, det är så många 0-0-matcher i sitt liv som är klubb.
Ja, men det blir väl lite så att när man ser en 0-0-match så kommer en liknande match därpå.
Ja.
Så då blir man lite besviken. Men jag var ganska imponerad av Ghana faktiskt. Tittar de så bra ut i första halvlek. Men ja... Portugal lite... Men anmärkningsvärt är ju att Leao inte startar. Alltså, han är ju så pass...
Helvete vad bra han är.
Ja, han är, det är osannolikt.
Mm.
Otavio! Hur kan han starta före? Mm.
Sen tyckte jag att han såg helt okej ut igår.
Jo, men vi snackar om en av världens bästa fotbollsspelare.
Nu gjorde själv Felix mål igår.
Mm.
Tycker han var svag.
Ja,
Rafael ska starta före.
Ja, Felix också. Mm. Ja.
Men nu har vi ju snart en fullbordad omgång då. Eller har vi det?
Vi har det.
Vi har det. Ja, det börjar om inte kväll.
Det börjar vid 11 idag.
Kväll. Ja, du hör ju. Men så avtrubbad av vanliga VM. Ja. Där det faktiskt ska börja kvällstid. Nu, och då har det en massa skrällar. Vad tror ni, med facit i hand, kommer ni tänka, ja men det visste man ju, att de kommer trumma igång, det kommer lösa sig. Så säger man ju med facit i hand. Alltså, så kommer Tyskland vända på det här, eller kommer Argentina, är de egentligen bra men fick en dålig start? Vilka kommer gå till final fast fick en dålig start? Och tvärtom, vilka skrällde i sin första eller överpresterade och så kommer ändå ryka i gruppen typ?
Bra fråga. Ja, bra. Jag håller ju lite på Argentina, så jag vill ju tro att de kan studsa tillbaka. Jag tror att den här, återigen, jag tror att Saudiarabiens taktik förvirrade dem. Alltså de blev så ställda. Saudi stod så högt och det var så här, känslan var att deras taktik var så här, Saudi kommer ligga lågt, vi ska hålla bollen om laget. Och sen kunde de inte korrigera under matchens gång att allt vi ska göra som vi pratade om, det är bara mata in bakom backlinjen. Och så gjorde de det två gånger, så blev det offside och så slutade de lite grann. Jag tror att det kommer få se om Mexiko och Polen gör samma sak, men då är de kanske i alla fall lite mer förberedda på det. Jag tror att de kommer ta sig vidare ändå.
Det kan ju förlust göra att det blir kaos i gruppen, att det fortsätter av den anledningen också. Att det inte går att ladda om, för att det var som press innan och det är
Men omgång två är ju roligaste VM. Det är då VM pikar, tycker jag. Omgång två och tre, det är då VM är som allra bäst. Eftersom att det är mycket matcher och det kommer hända grejer.
Alla lever fortfarande
också. Ja, och några lag kommer åka ut. Det är omgång två är... Det är då det pikar.
Vi välkomnar Birger Jonsson in i studion. Välkommen, Birger.
Tack för det.
Så här är det då. Att det är så att fyra kandidater har nominerats till ordförandeposten för Svenska Fotbollförbundet. Då den nuvarande ordföranden Carl-Erik Nilsson kommer att kliva av posten. Och vi har bjudit in samtliga kandidater till Fotbollsmorgon och för att inte på något sätt välja sida, så att alla kommer komma hit och få prata med oss. Och då har vi Annika Grälls som är ordförande Elitfotbolldam, vi har Fredrik Reinfeldt, vi har Jens T. Andersson som är nuvarande landslagschef. Det är rätt här. Ja. Caroline Wallheim, chef för hållbarhets- och samhällsfrågor på Svenska Fotbollförbundet, och Birger Jonsson då, Västmanlands FFs ordförande. Yes. Välkommen.
Tack.
Hur är det med dig?
Mycket bra. Tidig morgon, men det känns bra.
Är du van att gå upp tidigt?
Absolut. I mitt värv, normalt, så startar vi väl upp vid 7:30 ungefär.
Ja. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
Jag driver företagshälsovård i Västerås och drar igång ungefär vid någonstans 7:30-8. Men... normalt sett så bryter jag vid lunch och sen har jag en del företagsuppgifter. Jag sitter som ordförande i ett antal styrelser. Så att jag jobbar ungefär halvtid med min företagshälsovård och resten av dagen med andra projekt och styrelsearbete.
Jag ska också säga att nomineringstiden då för att ta fram ordföranden är... den löper ut 15 januari och förbundsmötet äger rum den 25 mars. Men Birger, kan du berätta lite, vad innebär det att vara ordförande för Svenska Fotbollsförbundet?
Ja, men det är ju kanske det största uppdrag man kan få i svensk fotboll. Jag har ju haft möjlighet nu att jobba i flera nivåer i svensk fotboll. Jag har sett det i SEF-styrelsen, jag har sett det som ordförande i det som tidigare då var ekonomiska samrådsgruppen i svensk fotboll under perioden när Friends byggdes. Och sen har jag nu sett det sista tiden också i licensnämnden. Och det här är ju liksom det, som sagt, det största och intressant också ur det perspektivet att det är ju liksom en verksamhet som binder elit och bredd på ett sätt som är helt unikt. Så ser det ju inte ut i övriga världen i stort sett. Det finns liknande modeller kanske i Skandinavien, men här binder vi ihop med föreningarna då, 2900 föreningar, 24 distrikt och två starka och duktiga intresseorganisationer. Vi är ju världsklass på damsidan. Vi vill bli i samma nivå, på i alla fall Europanivå med vårt herrlandslag och så att det är ett jätteintressant och utmanande roll naturligtvis.
Ja, ja. Och kan du ta oss igenom hur går det till när den här ordföranden ska väljas fram?
Ja, men det är ju en process nu då. Det är en valberedning då som får in nomineringar från distrikt eller från föreningar på individer. Och där ska sen då det sammanställas och så ska man väl titta på valbarhet som man kallar det och sen också ens bakgrund och gå igenom lite grann så att man har skött sig och har bra rekord bakåt och så. Och sen är det nog egentligen, det är ju svensk fotboll som beslutar om vem demokratiskt då på årsmötet den 25 mars. Så valberedningens roll här är väl att nominera och förmodligen också ranka och som är nominerade för årsmötet. Men det är årsmötet som beslutar. Och
just det.
Så är det. Så att det kommer att avgöras den 25 mars
och,
i princip.
Och vilka är det som röstar då?
De som röstar är ju våra föreningar, okay. Våra distrikt och våra styrelser då i både då EFD, elitfotboll damer och SEF, då, elitfotboll herrar och sen vår förbundsstyrelse. Så.
Det är ju nästan en av de så här största frågorna. Jag vet att fotbollsbundet var på politikerna inför valet det här med alltså planfrågan, att det finns för få planer i synnerhet i Stockholm. Hur viktig är den frågan och liksom, hur mycket kan fotbollsbundet påverka där?
Alltså, ja men vi jobbar ju hårt och Stockholms fotbollsbund i synnerhet jobbar ju hårt med de här frågorna. För det är ju en överlevnadsfråga att vi har någonstans att vara och kan spela boll i helst ute i kvarteren. Men med den tillväxt och den kraft det har varit i bostadsbyggandet och så. Och jag har själv varit i den branschen och är i den branschen, fastighetsbranschen. Och det innebär att det är liksom tufft för det är ekonomi som styr. Va? Och, men man tar ju mer och mer hållbara så att säga, konsekvenser i bedömning när man som sagt bygger och så. Så att, jag tror ändå att, och vi har ju fått mycket konstgräsplaner, de går ju att använda mycket fler timmar än en vanlig gräsplan och så. Men det är riktigt som du säger, det där är en flaskhals. Och vi då som kommer utifrån Örebro, Västerås, Norrköping, där, vi har ju ändå ganska mycket ytor. Och där finns det gott om planer. I Västerås har vi ingen planbrist egentligen, utan där har vi halvbrist istället. Precis. För att vi vill också spela futsal. Och vi har ju, det är ju fyra sporter i svensk fotboll. Det är ju fotbollen, det är futsal, det är beachhockey som är kanske inte är så omfattande och inte heller då e-fotboll. Men det är de fyra sporter vi ska skapa bra förutsättningar för våra ungdomar. Både pojkar och flickor. Och då är det ju mycket kontakt med kommuner och framförallt driva frågor både centralt men också där ute i det perifera. För det är där ofta saker och ting händer. Och det är där som ligger lite mig och Anton Hjärtar också. Att vi ska vara starka på lokal nivå. Vi ska ha resurser på lokal nivå. Det är otroligt viktigt i distriktet men också i föreningarna. För att det är när vi går ihop där, det är då vi skapar liksom nya möjligheter för svensk fotboll att få de framförallt möjligheter att ge tid i både skola men också vid sidan om då på fotbollsplanen.
Hur mycket inspiration hittar du i andra länder? Alltså för att utveckla svensk fotboll.
Ja men vi har ju haft väldigt bra utbyten då bland annat med Belgien och vi har en fotbollsutvecklingsavdelning som jobbar med de här frågorna och vi tittar på andra länder, vi tittar på Norge, vi tittar naturligtvis på Danmark som just nu är i ropet. Men man ska veta och man måste vara liksom lite tålamods benägen i det här också. Vi har ju faktiskt tre riktigt bra mästerskap med oss bakom oss med tanke på att vi står utanför ett mästerskap nu och det är inte unikt på något sätt, men vår utvecklingsdel i det hela, den får aldrig stanna av oavsett om vi har framgång eller, för det vi gör nu det kommer att mätas om kanske 3, 5 och 10 år, så att därför är det så viktigt att ha tålamod i det här trots att man kräver alla möjliga avgång och allt vad det är, så det gäller att ha tålamod och se framåt då.
Är du bra på att jobba långsiktigt?
Ja, jag tror det. Jag har jobbat som naprapat i 35 år och det har gått hyfsat kanske.
Går det att konkretisera då för en utomstående som vi då kanske? Vad går du till val på? Vad skiljer dig? Vilken riktning kommer vi att gå om du blir ordförande?
Ja, jag tror, ja men alltså min styrka och min liksom kraft ligger ju i att driva styrelsearbete, driva organisationen åt ett håll som svensk fotboll demokratiska beslut att vi ska gå. Och där tror jag att jag är stark på. Det har jag lyckats med i andra organisationer och där har jag mycket nytta av min roll som vattenbärare i VSK Bandy en gång i tiden. Att liksom aldrig se några hinder utan se möjligheterna. Men det är riktigt, det är nog där jag skiljer mig. Många kan fotboll mycket bättre än jag. Många kan säkerligen de här konsulentdragen mycket bättre än jag. Men jag tror att helheten har en förmåga att driva framåt. Mm. Mm. Och sen har jag alltid haft en förmåga att vara transparent. Och det tror jag att det behöver vi träna på. Inte bara i svensk fotboll, i många sammanhang i svenskt, både näringsliv och naturligtvis också i idrotten. Men det tror jag är viktigt, va? För då får vi också ett större, vi får ett större respekt om vi också är transparenta.
Det har ju varit en del diskussioner under VM 2022 i Qatar om att SvFF agerar ganska försiktigt kring det som sker, och det är flera som har menat att Karl-Erik Nilsson inte kan gå så hårt mot FIFA för att han också har han kommer sitta i UEFAs exekutiva kommitté efter att han lämnar posten. Vad tänker du kring den situationen?
Jo, men så alltså jag har ingen synpunkt på hans hållning eller på något sätt så, utan det jag har synpunkt på, det är det som vi har varit starka på i svensk fotboll ändå, det är stå upp för de här värderingarna vi har. Mm. Och det får vi aldrig släppa i vilken roll vi än är i världen, så att säga. För att det är alla vi som jobbar i fotbollen på föreningsnivå, distriktsnivå, i styrelsen, har ju en värdegrund, en gemensam värdegrund som bygger på vår demokrati och vårt sätt att se på saker. Och det får vi aldrig vika från vad vi än är i världen. Mm. Sen så vet ju jag också att spelreglerna är annorlunda när man kommer till Mellanöstern. Spelreglerna är annorlunda när man kommer till Afrika. Det är annorlunda även i Asien. Så att, det är ingen tvekan om det. Men vi ska inte vika från det vi står för.
Nej.
Och innerst inne har jag en känsla av att det gör inte Karl-Erik på något vis heller. Utan han har en hållning här. Det är ingen tvekan om. Sen kan vi bli tydligare ibland i svensk fotboll. Det kan
precis, men för det har ju, eller håller du med om att det har varit lite mjäkigt liksom, i inställningen?
Alltså, vi vill ju så väl komma dit och tävla. Vi älskar ju fotbollen. Mm. Och då är det så lätt att man kväser sina andra värderingar för att det ska liksom komma till stånd. Och att man vill att det ska bli en bra fotbollsturnering där nere och att man ska fokusera på det. Men samtidigt så är det ju så att i grund och botten, på de raka frågorna, så måste vi skilja på fotbollen och de personer vi är. Och de personer vi är, de står vi för. Och det gör vi även när det så att säga kränks eller på något sätt är missvisande i politiken eller i hur man sköter de här frågorna som är känsliga då, med integration och jämställdhet och you name it. Men där är vi, där måste vi vara, skapa en trovärdighet i att säga vad vi står. Mm. Och har vi bestämt oss för en värdegrund, då håller vi den, vare sig det är hemmaplan eller om vi är ute i världen.
Vad väntar här nästa för dig nu? Ska du ut och åka på kampanjturné här?
Nej, men jag är inte sån, va. Jag kommer inte kampanja i någon större omfattning. Jag blir glad när ni hörde av er, och jag gillar det här konceptet med att vi som sagt är transparenta på alla nivåer. Mm. Så att, men nej, jag kommer att föra min talan och svara på frågor utifrån min roll i det här, men någon större kampanj blir det inte än så.
Men, det här är kampanjen.
Ja, det här är kampanjen.
Ja, precis. Nej, jag sa det i början till 4, men sen läste jag upp fler namn än så, för det är Tommy Andersson och Caroline Waldheim som har tillkommit nu.
De kom till jag sen igår.
Ja, precis. Mm. Som är nya som också ska in i mixen. Ja, men vi ska ta en kort paus, men Birger, tack för att du kom hit.
Mm. Ja, stort tack. Tack själva. Tack själva. Bra jobbat.
Fotbollsmorgon är sponsrade av Carlsberg Alkoholfri, och Carlsberg Alkoholfri har ju en rolig kampanj gällande matchdagsritualer just nu. Fabbe, hur ser dina ritualer ut när det är en riktigt viktig match?
Jag gillar den engelska kulturen, och mina ritualer inför match är faktiskt att jag gillar att möta upp vänner på puben. Jag gillar att sjunga. Det finns en annan kultur att man samlas på puben och sjunger i England kontra Sverige. Och jag har faktiskt en förmåga att glida in på matchen efter visslan har gått. Ja. Så jag vill maximera innan upplevelsen på puben helt enkelt.
Ja. Jag kan också gilla det, men för min del så är det, jag vill ändå vara på plats en bit innan, liksom insupa atmosfären, titta på när spelarna värmer upp, höra liksom musiken som spelas på arenan. Det finns någonting i det, att känna att det bubblar lite. Du gör det på puben, jag kanske gör det en halvtimme innan på arenan, och jag gillar inte att stressa heller. Så det är en viktig del för mig när det kommer till liksom min matchdagsritual att vara ute i god tid. Så det skiljer oss lite.
Ja, men det är det som är häftigt med fotbollen också. Att alla gillar fotboll, men att ritualerna är på så olika sätt. Och det är det som gör den här kampanjen, att man får höra de här olika storiesarna. Så det är kul.
Mm. Ja, verkligen. Tack till Carlsberg Alkoholfri som är med och sponsrar Fotbollsmorgon. Ja, varmt välkomna tillbaka. Jag sitter här tillsammans med Robin Berglund. Fabbe har fått lämna studion och så har vi fått in en ny gäst i studion som jag tänkte berätta om nu. Och sen Belgasem är aktuell med boken Farväl till skammen och har haft besök i Sverige och Stockholm under helgen. Och sen är född och uppvuxen i Provence, tror jag man säger, i sydöstra Frankrike. Och upptäckte fotbollen på gatan som räddade honom från kriminella banor och gav honom en framgångsrik idrottskarriär. Han representerade bland annat Toulouse och Tunisien på landslagsnivå och spelade afrikanska mästerskapen för landet 2004. Och sen är 34 år idag och kunde fortfarande vara aktiv på elitnivå. Men han är en av få spelare på den högsta nivån som kommit ut som homosexuell. Och det var homofobin som fick honom att hoppa av fotbollen. Boken skildrar hans berättelse och han vill hjälpa andra i samma situation. Idag är han entreprenör och driver ett företag som hjälper tidigare toppspelare med livet efter karriären. Och är bosatt i London sedan 10 år tillbaka. Now I say welcome.
Welcome, thank you. Thanks for having me.
It's nice to have you here. It was a long introduction for
it
you.
It was, yeah, didn't get much, but it sounded nice.
Have you been to Sweden before?
Once, yeah, like years ago, and to be honest, I don't really remember it.
Okay, when was that?
It was 8 years ago with a few friends from London.
Okay.
Yeah, we came here for a weekend, and just remember we had a good time.
Yeah.
And yeah, so I'm glad to be back.
So you haven't played Gothia Cup then?
No, I don't know what this is.
I think it's still the biggest
youth tournament in the world.
Yeah. In the world?
Yeah.
Oh, wow.
Down in Gothenburg.
Oh, no, I never heard of it. I remember I did the Milk World Cup where we played against Bayern Munich, Man United and stuff. Okay. But that was in Ireland, in Belfast. I thought that was the biggest one, but glad to hear that's bigger than that.
I think let us have something.
Yeah. Okay. People have always told us that it's just the biggest tournament. Exactly. We don't really know what we think. And there was always like big players. I think Adebayor has played the Gothia Cup and some of the biggest players today. Adebayor is not maybe the biggest, maybe not the biggest player
to
today,
big
but it's a big name as well. We are going to talk about your book,
yep.
But let us start with your football career. You were a talented defender, and then the French top club Toulouse picked you up.
Yeah,
can you tell us?
Yeah, sure. So basically, in France, you have two main regions where most of the recruiters come and try to detect talents. It's Paris and Marseille. Marseille is like a lot of recruiters. So I had offers from different clubs when I was 13. I had Montpellier, I had Nice and Toulouse. And in terms of football academies, Toulouse has always been ranked in the top five. And and also they were very strong on schools and stuff, which is not always the case with football club. So my parents decided that I would go there. And so I joined the academy when I was 13 years old.
Mm.
I don't know how early the guys in Sweden go to football academy, but
could be in that age.
Yeah, in that age. Okay, yeah. Great. Then I spent all my years there. When I was 16, I joined the Tunisian national team.
Yeah, when you were 16.
Yeah,
that's impressive.
So and like I say it with a lot of honesty, but like I don't really feel like I was born and raised in France.
Yeah.
So I only played in Tunisia because like it's my parents' country.
Yeah.
Obviously, it's my country of origin, so I'm very attached to it. And also, it's a bit easier to play for Tunisia than France because the level of competition is not the same.
Mm. When you were 16, you played with Tunisia in the African Cup of Nations.
Yeah, no, that was a few years later.
Okay, okay.
Yeah, that was a few years later that I took part in the African Nations Cup. Because you know you have the young. The younger team, I'm sure you have it in Sweden as well, the under 17,
yeah.
under 19, under 21, and then you have the big ones.
Mm. Okay. Where in France did you grow up?
So it's called Aix-en-Provence.
Yeah.
So it's 20 minutes away from Marseille. It's a lovely city.
Yeah. just the name of it sounds lovely.
I love it already.
Yeah.
We have a very famous painter there called Paul Cézanne.
Okay.
If you guys are interested in art, he's no.
I wish I could have said yes, but
exactly.
I can't.
Okay. Yeah, no, it's a lovely region, and the only thing, because I come from a pretty poor area, okay. So like we didn't have money to like buy a tennis racket or to ride a horse or do other activities that wealthy people can do. So football is the most accessible sport in the world. Mm. You put two t-shirts on the floor, it makes a goal, and you can just play. So that was the number one, the number one sport, and Marseille at the time had won the Champions League. So first French club ever to win it. So the passion around football was huge at the time.
Okay. And how long did you play in Toulouse?
So I stayed 6 years.
Yeah.
So I stayed 6 years, and I climbed that all the way. You know, you have different types of contracts that you sign. Mm. So for instance, I signed a 3-year deal. It was what they call the aspiring professional contract. Mm. Then you have another one that's a 2-year contract where you have like it's like you're almost there, and then you have the professional ones, and then you train with the pro. And it's funny because at the football academy in Toulouse, all the football pitch were lined up one to another.
Okay.
So I started with the under 14. So you're like the furthest from the pro.
Okay.
And then the next year you get closer, and then you get closer, and you get closer.
So it was actually physical steps.
Yeah.
Changing the pitch.
So you feel like you're physically getting closer to your goal. And it's quite brutal, the football academies, because like every at the end of every year they fire half of the team.
Okay.
And football has become so international. I remember like they were recruiting like guys from South America, even at 14 years old, guys from South America, from Africa, from Eastern Europe. I remember we had some. And it's funny because you have to kind of protect yourself. Whenever there was a guy who would come and play my role, I would be telling my teammates, nobody gives him the ball. Because you don't want him to show his skills too much.
You've never played with
how was this process when they fired the half team each year?
Well, so at the end of the year, you have a one-on-one with the football coach.
Yeah.
And you know, like they keep testing you. So for instance, you have three big moments where they test your speed, your stamina, your how you jump, etc., etc. And I remember once you get into it, I knew that at the beginning of the season, I was not giving my 100% because I wanted to show them that I'm making a progression. Because if you give everything in July when you start the season, and then if you go down, they may be thinking, okay, he's reached his full potential. So it was always important to show progression. At the end of each game, we were getting marked. So the coach is telling you, okay, out of 10, you've got this game, you got 8 or you've got 7, and this is where you need to improve. And it's quite brutal. I remember like I was 15 years old and we lost a game against Bordeaux 1-0, and it was my player who scored on the corner, and the coach told me, today we lost because of you, in front of everyone in the changing room. So
I'm sorry, maybe you said, but how old were you then?
I was 15.
15, okay.
So 15, you hear that, and the coach tells you it's your fault today. Honestly, I've seen many broken lives post football academy, because all those guys are very close to signing pro, and then so very few will sign pro, and then you see them on TV at the World Cup, and it's like you were almost there, but then you live a very different life, because the people who are gonna have a career are gonna like make a lot of money, they're gonna have the statues, they're gonna live forever, not forever, but for a long time, their dream. And you're going to be like, I have many friends, like that. There's no belittling, but they do like security jobs or like small jobs because mentally they were broken by the football academy.
Yeah.
It really is hard.
But you did make it through the academy.
Yeah, completely. And then I went to play in the States.
Okay.
Yeah, so then, but that's...
After Toulouse,
yeah. But that's because I was feeling very bad about my situation, about being gay, and I knew it was going to be hard to change. I remember at the time I told my agent I want to go play in America, and he was like, well, no, it's a destination for when you're getting old and you go there and play. And obviously I couldn't tell him why I really wanted to go there.
So you weren't open then?
No. Nobody's ever known.
No.
And after I told people, but while I was playing, nobody ever knew.
Yeah.
And so then, we argued. I fired him, hired another agent, and he took me to do a trial in near Miami. And I had a few offers from a few MLS teams, and I signed for the Rapids, the Colorado Rapids of the
In Colorado.
Yeah, in Colorado. Yeah, quite an experience as well.
Yeah, I played in northern Texas, not in the MLS, but college. So it was close to Colorado.
Yeah,
so I've been there. But how was the experience in Colorado Rapids?
I honestly, it was hard. Like you know. So, for instance, like I didn't really speak English at the time, and I remember one of the first practices we did. You know, we had to do a 1-2, and then you shoot.
Yeah.
And this guy, he did a 1-2. He shot. He completely missed the goal, and someone screamed, "It's fucking gay, man!" And I was surprised because I was like, "Did someone come out?" And I didn't get it, and I didn't realize it. And then after I realized that when something is bad, you say it's gay.
Yeah.
And so basically the level of homophobia was the same.
Okay.
And in addition to that, people were not getting my relationship to my religion because I'm Muslim. And at the time, the US were invading Iraq and Afghanistan, and they were telling me, why isn't France helping us? We've helped you during World War II. I was like, man, that's none of my business. I mean, I wasn't there for World War II to start, and I'm against any type of war anyway. So it was hard. That's when I decided to quit.
You decided to quit when you were in America?
Yeah. Because at this time, I had played football in Europe, in France, in Africa with Tunisia.
Yeah.
And I tried another continent, America.
Mm.
Because at some point, I was like, maybe it's France who's very homophobic. Maybe it's Toulouse, my football club, who's very homophobic. But when you've played in different places and the conclusion is the same...
Mm.
Then, you know, like, I mean, I can tell you all the stuff that I did to change my sexuality. But for instance, like, I had a girlfriend for 3 years in Toulouse because you have to. When you're a football player, you're supposed to have everything. You're supposed to be fit. You're supposed to have money. People will not understand if you stay single for years. And honestly, at that point, I was so exhausted by football. I was so drained to have to lie to everyone every day. Because when you play football, you're in a bubble. You live 24/7 with your teammates. Even there's no, like, you know, in corporate roles, you have your weekends. But in football, you play games at weekends. So you are constantly with the guys. So you have to lie every day for years. And that drained me. And when I was in the States, I was like, I don't have the energy to... find another girlfriend, to lie to her again for years. And the only reason that I thought of to tell everyone that I wanted to quit, it's a bit sad, but I told everyone that I got injured very badly.
Okay.
To me, it sounds really hard to, like, focus on the football when you have to live, when you have to lie to people and when you have to fake a relationship. It seems like it would affect your...
Completely. And you know what, at the time, so when I joined the academy, at the time everybody was saying things like, oh, it's a choice, it's a lifestyle. And in a way I was happy to hear that, because I was like, okay, great, if it's a choice, I will not make that choice, I want to be straight. So I started to see many therapists, and every time I was going there, I was like, hello, hi, yeah, I'm Wissam, I have a problem, all my friends are managing to have relationship with girls, and I'm struggling, there's something wrong in my brain, help me out. And they were telling me things like, oh, but no, Mr. Belgacem, you have to accept yourself for who you are. And I was always replying, I'm not going to pay you therapy to hear that.
Okay.
You help me out to change, or I move on to the next person.
Yeah.
And I saw maybe 10, 15 during my teenage years.
Okay.
Then I prayed very, very hard for years. I remember.
Did your parents pay for this? What did?
No. Okay. You know, when you play football, you earn money straight away.
Yeah. So you didn't have to tell them that.
No. From the day I was 13, I was the one helping my family financially.
Okay.
Because it's straight away. It's like big sums.
Yeah.
And they pay for your accommodation and stuff. So the money that comes in is just in your pocket.
Yes.
Then I prayed, like, the number of prayer that I did in my bed before I fell asleep, saying, God, I don't care about football anymore. Just let me wake up straight.
Okay.
That's the only thing I want.
Mm.
And then you wake up and it's the same nightmare that starts again, over and over again. Then I spoke to this imam who told me maybe I haven't met the right girl.
Mm.
And then I became horrible with girls because I dated so many.
Okay.
But it was horrible. Like,
just
I could,
trying to find the right one.
Yeah. I could break up on Wednesday with one and start with another one on Thursday.
Okay.
So then I stayed with this one for 3 years, as I said. And the worst thing that I did is, like, next to my football center, there was a wood where gay people were meeting up. And one day I joined a brigade to go and like chase them and fight them. And that was something that I would regret for the rest of my life. Mm. But it was, I was in such a dark place at the time. I was only 17, 18 years old.
Oh, okay.
And I was thinking maybe if I chase those people away from the wood, I will chase those thoughts from my brain. I mean, it makes no sense, but at the time, it was my logic.
Everything you could just to...
Yeah, and to me, I thought it was the ultimate cover. If you hate gay people that much that you're going to beat them up, there's no way you can be one.
Mm.
So when we're going back to the football club, we were welcomed like heroes. Like, oh, they scared the gays and blah,
really?
Blah, blah. Yeah, that's the mentality in football. It's so hostile.
And this was in the beginning of the 2000, like...
Maybe 2006, 2007.
Yeah, okay.
So, yeah.
Mm.
What is it with football that... I don't think what you told about the situation, it maybe isn't in all of football right now, but why is it such an unwelcoming... Mm. place to be gay,
because I think it's the level of toxic, what I call toxic masculinity, is very high in mm-hmm. all the layers of football. So I've attended meetings with like chairmen and big president or coaches from football clubs, and the way they speak about women, and you know, the way they value masculinity, and that they don't, in football you're not supposed to show your vulnerable side. You know, it would be so strange if in a changing room, a player would start crying, for instance, mm-hmm. and you would see all the teammates coming like, "Oh, are you okay?" Blah blah blah. Mm. That's not how it works in sport. It's all about being strong. It's about being masculine. And people, I think, a lot of people have a confusion between masculinity and sexual orientation.
Mm.
And for a lot of people, if you're gay, You wear high heels, you dress like a woman, and you like lipstick, and you like Britney Spears and stuff.
Mm.
And it's wrong. And I mean, those gays exist, and they have a right to exist, and I will always fight for them to have a right to exist. But also you have guys like me, like I listen to rap music, I did boxing for 6 years, I was a defender, a pretty rough one.
Yeah.
But that doesn't change that I like men as well.
Mm.
And then you have, I don't know if you got followed the Hugo Lloris, the captain of the French national team, what he said recently, that doesn't help. The guy, you know, he's at the top of the pyramid of the football institution in France.
What exactly did he say?
So basically what he said is that he doesn't want to wear the armband One Love because in Qatar, if they think homosexuality is a crime, we should respect their values and we should respect their view of the world.
Yeah.
And I wrote him a letter a few days ago. And because of that letter, I ended up being on a number of TV shows in France a few days ago, where I explained that to me, he's on the wrong side of the history, on the wrong side of the line, because... like defending the LGBT community or defending women in Iran and that kind of stuff are human rights.
Yeah.
It doesn't belong to a political party. And to me, human rights are universal. And when someone has a light like he has as as a worldwide football star, he should use that light to fight for equality.
Mm.
And if he has nothing to say around that, at least he should shut it, basically.
this is
what I said to him.
Has he responded?
No, he hasn't responded, but I'm sure he heard of it because all the media has talked about it in France. And I know, like, you know, they must have PR that follow what is being said about them. But I'm so disappointed because right now I work a lot with football clubs. Mm. So, for instance, I work with Monaco. I work with Toulouse, I work with Auxerre and other football teams in France. And whenever I go and talk to them, because he's the captain of the France national team, he just made my work much harder.
Yep.
Mm.
Because they're going to be like, okay, if Hugo Lloris says that, then he must be right.
Mm.
So basically, to answer your question, there isn't just one person that is a problem. To me, it's the whole system.
Yeah.
It's the fans, it's the people who manages the club, it's the players as well.
Mm.
You know what? It's so frustrating for me. As you can see, I'm Wissem Belgacem, I'm French, but I'm also an Arab. And I've suffered from both racism and homophobia. And I don't understand why people, like naturally they're gonna put a knee on the football pitch because they understand that the fight against racism is important, but homophobia they don't get it. But what I try to explain through my book and through my story is that it's the exact same process. I never chose to be Arab. I never chose to be gay. I can't change it. I can't become white. I can't become black. No. And I can't become straight. So how unfair is this to like discriminate me my whole life for something I didn't choose and I can't change?
Mm-hmm. What do you think would happen if one of the 50 best players in the world would come out today?
Oh God, that would make a huge difference. Yeah. Because I think if it's one of the top players, yeah, to me, they're gonna have a statue, like a level that they couldn't be put on the bench, or they couldn't like.
You don't think so?
No, if it's a Cristiano Ronaldo, for instance, and I was hoping at some point that he would come out, but maybe he's just not gay. But like there were lots of rumors always. I'm sure we all heard that. Like if it's a Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappe, there's no way you can put them on the bench. I think it's much more riskier for like a Division 2 player, or if you play in Division 1, but sometimes you on the bench, sometimes you're a sub, sometimes you play. Because the human factor is very important in football.
Yeah.
If you look at it, you can be the best player in the world, and then there's a change of coach, and then you're on the bench, but you're the same player, and you don't understand why. And the coach would use that because it's vulnerability. Mm. It would be perceived as a weakness. People would use it against you.
Mm. You ended your career when you were 21. When did you come out? How long after?
10 years after, I mean, to the football industry through my book, and just to show you how homophobic the football industry is, so I quit football at 21. It was hard for me to go back to France because my teammates like Moussa Sissoko or Etienne Capoue, they were making it to the France national team, going to the World Cup, okay, and I was playing with these guys, so I was like, my God, I've missed my, I'm a failure, you know, I failed my life. So I went to London to study. And in 2014, I was like, okay, you know a lot of football players, what can you do with that network? And that's when I started my own business. So it's called On Track. And it's a business that's supposed to help professional football players to prepare for life after sport. And I had clients in Premier League, in France, in La Liga, in Spain, even in China. I had one in Shenzhen.
Okay.
So it was going great. But once I started to be with those guys again, I realized how homophobic the football industry still was. I was hearing the same comments that I was hearing 10 years ago.
Mm.
And I was like, okay, you have to do something. If you don't speak, like nothing will ever change. So I decided to write this book. I published it last year, and within 2 months, 95% of my clients had left me. Just because, like, I mean, they know they're not gay, but they don't want to be associated with a gay person. And that, to me, like, speaks for itself, basically. Yeah.
But if an active player would reach out to you and say, hey, I am homosexual, I haven't told my teammates, would you recommend them to come out?
A number of guys have contacted me since I released the book. Obviously, I can never out someone. I will not give names. But I can't.
What's your advice to them?
Well, my advice is the same advice I would give myself: is that it's your own timing that matters. I will never push anyone to come out. You know, when I told my mom that I was gay, I was 28 years old, and it went very badly.
Mm.
Like, okay, she told me, you're a curse for this family. We should have treated you when you were a kid. Mm. And we didn't speak for 2 years. It was brutal. My mom, like.
Yeah.
And if she had said those things to me 10 years before when I was 18, it would have broken me. So when I told her, I told her because I felt like psychologically I was ready to handle rejection from your parents, which is not easy.
No.
So whenever someone wants to come out, you have to consider all the parameters in your life. Are you financially stable? Do you have someone you can lean to? Like, I had my therapist ready when I told my mom because I knew it was going to be a challenge. So I wanted to be able to talk to someone about it. So what I tell these players is that I can't add pressure on them. And I told them, you're already in a difficult situation. See how you feel, but I don't want to make them feel guilty for not coming out. Mm. It would be an extra layer of pressure, if you see what I mean. Yeah. And that's not the idea. So whenever you're ready, I encourage them to say it, because it's going to help a lot of people and it's going to inspire a lot of, you know, every time I go to a football club and I speak to those young kids in the academy, I can tell that a few of them are more questioned by what I'm saying than others. And then they're going to add me on Instagram and they follow what I do. And I'm like, okay, if I was able to help those kids, it's a victory already. Because there are clearly, in every country, there are gay people playing football.
Mm. Yeah.
If you guys know Patrice Evra, who played for Man United,
yes.
He released a book 6 or 8 months ago. And within the book, he said that in every single team where he played, there was at least one or two gay players. Everybody knew it, but nobody talks about it. You know, it's like the elephant in the room.
Yeah. Mm.
And that's shameful. Yeah. Like why all that? And a good friend of mine, I think, is gay and is a football player in Ligue 1 in France.
Mm. Okay.
And he told me when I published my book, he told me, but you know, Wissem, there are things in football that you can't be and things that you can't say. And that breaks my heart, because he has a wife and children.
So how are you? How is your life today?
Well, my life today is very good, in the sense that I don't have to lie anymore to anyone.
Yeah.
So when you do a public coming out, at least, you know, you can't say, oh, it was a joke or something.
Yeah.
So not everything is good. Like, obviously, I'm disappointed for my business, but so many other doors have opened.
Okay.
So my book is being adapted, as I said. I'm writing another book. I'm starting a career in other artistic fields, like acting and other stuff. I'm living a full life. I work a lot as a speaker, where I go to football clubs, to businesses, to school, to preach a bit my values and my message, and that makes me feel like I found my purpose. And maybe everything I went through was for me to be able to deliver that message today. I'm fine. I'm honestly in a very good place.
Mm.
And it's important for me to show that, because most of the time stories about gay people are always about, you know, he got beaten up by six guys, he's the victim and blah, blah, blah. Mm-hmm. So, of course, we're discussing difficult topics. But for me, it's important to always show a smile, show that you're good in your shoes, because you never know who's listening and who's watching. And it's important to give happy representation of the LGBT community. It's not always being a victim, as I said.
No.
You can be strong and be gay. It's okay.
Yeah. Wissem, really happy that you came here and that you told us your story.
Pleasure.
Nice having you, and I hope you have a good time here in Sweden.
I'm sure I will. Thank you so much for having me, guys.
Thank you for coming.
Thank you.
Ja, Robin, vi ska byta språk till att börja med.
Ja, visst.
Och,
känsloläge nästan.
Ja, precis. Men det är verkligen starkt och otroligt modigt, får man säga. Och jävla trevlig också.
Otroligt trevlig, och vilken pissvärld vi bevakar på många sätt.
Ja.
Man slipper ju ta de här ämnena av så många anledningar, så många dagar i veckan. Så då är det bra att någon kommer och fan visar saker från sin rätta tid lite grann.
Ja, nej, verkligen. Så vi ska då prata lite fotbolls-VM.
Ska vi göra?
Ja, det ska vi göra. Och matcherna...
Omgång två.
Omgång två börjar idag, faktiskt om bara några timmar. Mm. Klockan 11 drar det igång. Och 11.00 så är det Wales mot Iran. Och 14.00 är det Qatar mot Senegal. Och sen 17.00 Nederländerna, Ecuador. 20.00 England, USA. Tablån...
Så Iran ska inte spela två matcher, även om flaggorna visar det. Så det slipper de i alla fall.
Ja.
Det är Ecuador där, 17.00.
Precis, så är det.
Så här. Sorry.
Men tablån, den presenteras i samarbete med C-more. Streama VM-matcherna utan avbrott på C-more. Men den matchen man titta lite extra på här, tänker jag ändå, är det sista matchen?
Ja, det är, jag kör ju stand-up ikväll, så det är lite irriterande. Det är så ofta som de krockar med riktigt mustiga Champions League och i det här fallet VM-matcher. Så att det kommer nog bli riktigt dålig performance av mig ikväll, men det är verkligen dit man tittar. Det ska bli riktigt här.
Du kör stand-up med England och USA.
Second screen.
Second screen. Jag tror att publiken har tyckt att det var lite kul. Att
verkligen. Om det blir någon publik. Också Sune.
Ja, precis. Men... sen har vi även 17.00. Spännande att se var Ecuador står lite grann, tycker jag. Efter den här segern mot Qatar. Ja, först får vi se Qatar själva spela mot Senegal då. Mm. Men dels, jag tänker med 17.00-matchen, att dels se liksom, hur bra är Holland och hur mycket var det Qatar som var dåliga, hur mycket var det Ecuador som var bra.
Fabbe satte fingret på någonting. Jag har inte tänkt på att andra omgången är bäst. Men nu har alla är kvar. Ja. Och vi har en referenspunkt. Som du säger, nu får vi se vad som var, vem som var bra och vem som var dålig. Det är alltid min käpphet inom fotboll, att det är så få experter som kan berätta. Var de dåliga eller var de bra? Ja. Vad är den här matchen? Så det ska bli svinspännande.
Ja, nej, exakt. Det är det jag tänker. Och det är lite, alltså Wales-Iran är en match som jag tänker att Iran fick ju pisk av England ganska duktigt. Mm. Men England är bra.
Yeah.
Och jag tycker inte att Wales var jätte... De var starka andra halvlek mot USA.
Mm.
Så där tror jag att det är många som tänker sig att Wales kommer vinna den där matchen ganska lätt. Men min lilla amatöranalys är att det kanske inte blir så.
Nej men jag hör dig. Sen tyckte jag att det var så tydligt att Wales har ju någonting... De har ju ett mästerskapslugn.
Ja.
Så det kanske inte drar iväg... Eller fan vet jag. Men det skulle kunna vara att det inte drar iväg av den anledningen.
Och de har lite mästerskapsspelare i form av Gareth Bale som ändå gjorde målet.
Ramsey steppar upp och sånt.
Ja, så kan det ju absolut bli. Men tror du att England vinner matchen mot USA i afton?
Jag tror att jag har i mitt resultattips sagt att de tar 9 poäng. Och min gissning är att de får så här 15 plus i målskillnad. Men att sen ryker de.
Aha, okay.
Det känns som att de är bra i grupp.
Ja, det är precis. När, ja, det gäller ju, men inte när det verkligen är utslagsläge.
Just det. Och så kommer Tyskland som förlorar första matchen och sen dansar de till final sen.
Det är det. Det hade varit mäktigt om Argentina och Tyskland möts i final. Torskade mot Japan och Saudi i första matchen.
Vad säger ni nu då?
Exakt. Mm. Precis. Men jag har faktiskt tagit fram ett spel.
Trevligt.
Ja, och det hittar ni på ATG.se.
Mm.
Det är då att Bukayo Saka ska ha över 0,5 skott, det vill säga ett skott mål.
Mm.
Och en liten kombination, en dubbel här, och att Harry Kane ska göra mål.
Skott på mål? Han ska inte göra mål, han ska skjuta på mål.
Ett skott på mål.
Mm.
Och sen ska Harry Kane göra mål.
Jag förstår.
3,70.
Ja.
Och det, du får reagera här, men det jag tänker är att det har blivit mycket straffar.
Mm.
Det här mästerskapet, det varas ofta. Och Harry Kane gjorde inte mål mot Iran. De gjorde 6, han gjorde inte mål. Och han vet ju om att han kommer, om han spelar... Det här mästerskapet, kanske ett VM till. Han jagar ju alla möjliga skytteligor. Yeah. Han är ju en målkåt spelare.
Mm, verkligen.
Så att jag är helt övertygad om att han kommer göra allt för att göra mål här ikväll. Och som sagt, jag tror att det kan dyka upp en straff och då är det han som kommer ta den. Och Saka efter den matchen mot Iran.
Mm.
Någon gång måste han skjuta.
Ja, verkligen.
Ja.
Nej, men det var... ditt drömscenario, är det att Saka inte gör mål men att han träffar mål?
Ja,
så att du får fira själv.
Exakt. Och dessutom så, egentligen så är jag ju inte någon Englands vurmare på något sätt. Jag kommer ju hålla på USA i den här matchen.
Till och med det?
Ja, så drömmen är ju då att Saka har ett skottmål, dunderräddning.
Mm.
Amerikanska keepern får lite självförtroende. Som man vill ska vara Tim Howard, men där är väl inte...
Nej, det är, tyvärr är det inte det.
Jag tror inte heller det. Han borde vara där med Orso och alla andra V-målvakter. Muslera på bänken också igår.
Ja, det är. Men han lever i alla fall. Han finns ju fortfarande.
Och han var med i truppen. Och sen då att Harry Kane gör mål.
Mm.
Kanske, jag vet inte om man har... Kanske han missar straffen först.
Ja.
Så att ytterligare ännu mer självförtroende. Sen slås den om och då gör han mål.
Jaha, jag tycker att han slår in sin retur. Så han får lite minus på sitt fantasy.
Just det, det är bättre.
Och sen så petar han in returen och sen vänder du USA. Ja,
det är ännu bättre.
Fest.
Exakt.
Det är fest på senare scenen.
Då är det den helt optimala matchen för mig. Men jag tycker faktiskt 370 är ett ganska fint odds på den här. För att jag ser det verkligen hända. Så är det, och ni hittar den här kombinationen på atg.se. Mm. Och kom ihåg att du måste vara över 18 år för att spela. Och om du har problem med spel så finns stödlinjen.se. Vi kör ju på med våra watchalongs här under mästerskapet. Mm. Vi kommer starta ikväll igen klockan 4. Och då är det ju matchen Nederländerna-Ecuador som är första. Den börjar klockan 5, men vår sändning börjar klockan 4. Och sen så avslutar vi såklart med England-USA. Så att det är två matcher som vi kommer följa ikväll. Vi är klara strax efter 10 förmodligen. Sen har de ju lagt till, det är ju totalt 20 minuters tillägg på varenda match. Så att det, de håller ju på hur länge som helst.
Du är lite sovsäckare i det här matchen.
Ja, jag vet.
Herregud.
Nej, det är lite så. Men missa inte det. Och det är ju lördag imorgon, men fotbollsmorgon kör vi på med varje dag. Under
lite senare då?
Ja, det är lite senare. Så fotbollsmorgon imorgon kommer börja klockan 9. Mm. Så är det även på söndag. Så att alla är medvetna om det.
I Sveriges nyhetsmorgon. Senare på helgen.
Ja, exakt. Mm. Och vi kör till 10 ungefär. Kanske drar över lite om vi skulle vilja. Det är lite öppet sådär. Så är det. Tack för idag, Robin.
Tack själv.
Och trevlig helg till alla där ute. Missa inte våran watchlong idag som drar igång klockan 4.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med ATG. Höj mästerskapstempen. Spela på VM hos ATG. C-more sändningar från fotbolls-VM. Streama från 249 kronor i månaden. Carlsberg. Alcohol free. What's your game day ritual?